Julen står för dörren och förhoppningsvis så sänker sig julfriden efter alla klappköp, skinkgriljeringar och dopp i grytan. I Vetenskapsradion Historia ska vi som vanligt lämna vår stressiga samtid för att söka frid och ro i dåtiden och forntiden. Vi ska prata om julens historia och om julhistorier och dela ut julklappar förstås. Och med mig har jag höstens stora snackisar, panelen som ju det senaste halvåret besökt studion för att ge vår samtid ett historiskt djup. Men nu är ni här för att julmysa. Hur går det med det då, Kristina Eker och Eriksson, arkeolog och författare med julmyset? Eller är det stressigt så här inför
doppeldagen? Ja, det går ju lättare att mysa nu för tiden. Det hade inte varit lika roligt om vi hade levt under forntiden. Nähe. Det var det riktigt ruskiga tider så här års.
Ja, okej. Okay. Mm. Vi får säkert höra mer om det, Annika, vår egen stormaktstidsexpert. Hur har du det med julmyset?
Jo, tack, bra.
Ja. Och Jonathan Lindström, allsysslare, allvetare, arkeolog, men långt ifrån alldaglig. Du ser avslappnad ut, ja.
Allvarlig.
Allvarlig,
ja. Jo, jag kan väl säga det, att vi har fått ta på en gran som är så stor att vi inte kan ha den inomhus.
Det är någonting bra, va, egentligen?
Ja, grannarna är avundsjuka, ja. Och det är allt som krävs.
Och jag har bett er att leta i era historiska favoritperioder efter spår av julfirande och julstämning. Vad har du hittat, Annika?
Ja, jag har hittat en massa granris på golvet och julkärvar, halmkärvar i taken. Mm-hmm. Pyntandet och firandet var ju jättestort under stormaktstiden. Vi kan tänka oss att det var snåla tider, inte så välfyllda skafferier, precis.
Och krigstider ofta.
Och krigstider, kanske var man inte heller så glad. Man kanske till och med hade förlorat någon i krigen. Men julen firades väldigt stort, tycks det.
Mm, kanske alltså, för att kompensera,
ja,
från allt elände.
Ja, kanske det. Och att man började redan med slakten under hösten. Man började på massor med olika sätt att pynta och fixa och greja. Mm. Och man... Barnen började fråga när är det jul och sådär. Så att det fanns en förväntan på jul, tycks det. Och att det då skedde genom alla möjliga regler och för hur det här skulle gå till. Och att det var då väldigt pyntat och fint i hemmen inför julen.
Mm. När fick man börja då? Det är så mycket snack om det nu för tiden, tycker jag. Alltså, de har redan börjat med julskyltningen i oktober.
Ja,
och sådär.
Nej, men det var ju såklart strängt reglerat. Mm. Så att man då kvällen innan julafton så skulle man då lägga ut det här doftande granriset och så skulle man ställa upp julveden. Den skulle stå upprätt. Man skulle ställa björkved, skulle det också vara då. Mm. Absolut ingenting annat. Fint, det här hade man sparat hela året för den här julbrasan. Och kvinnorna är ju då som pyntar där inne. De har pyntat och hängt upp julkärvar i taket då. Och det var ju alltså då framförallt pigorna som hängde upp i hopp om att det skulle ge många friare det kommande året. Så det här är ju invävt med massor med saker.
Fruktbarhetssymboler.
Ja. Men sen är det väl det som är det festliga med julen under den här tiden, är väl de här julkalasen som man ju kan se på olika sätt. Vi har ju också såna här levnadsbeskrivningar som har gjorts under 1600-talet där folk beskriver såna fantastiska julfester.
Och det har vi väl än idag?
Ja, men just de här lekarna då som tämja stutar, knäcka kyrka, Marcus vill du ha dask? De har alltså de mest, ska du åka till Tyskland? Jag vet inte allt vad de heter. Och det är alltså då Olof Rudbeck som har skrivit om detta. Ni vet det här universalgeniet från Uppsala som ju skriver om den fantastiska germanska kulturen eller götarnas fantastiska...
Han hittade ju på ganska mycket,
ja,
så ska vi säga.
På.
Men de här lekarna är helt på riktigt.
Ja, men det tror jag nog faktiskt.
För knäcka dask, alltså var det någonting man vet hur det gick till?
Ja, det är ju... Någon av de där handlar om att man skulle binda ihop... sin fot, som att du och jag binder ihop våra fötter och den vinner som ju då får den andra på fall, ja, som man ska rycka.
Mm. Lite som glimabrottning.
Ja, och de var ju ganska macho inriktade de här lekarna. Det var väldigt mycket det här med att visa sin styrka och det gjorde
inget
ont
för barn.
Och sådär. Inget för barn. Och Rudbeck skriver ingenting om hur kvinnorna lekte. Han menar ju då att man lekte kvinnorna för sig och karlarna för sig och karlarna lekte de här kämpalekarna. Men från andra sammanhang så vet vi att kvinnorna lekte också andra lekar som kanske var lite mindre fysiska, vem vet. Men vi vet också att kvinnor och män lekte med varann. Det var väldigt mycket sånt där som ju handlade om att bli ihop, signalera intresse.
Ja, julen som romantik. Exakt. Det är ju som Hollywoodfilmen idag.
Ja, och det finns ju det var ju mycket som hände vid de här julfesterna. Vi har ett ärende från Gotland till exempel, när några killar i 12-årsåldern hade dragit ner sina byxor och visat hemlig glömmen mitt inför alla. Och det där är ju inte... Alltså, anledningen till att man kan tycka att det där var lite roligt är just för att hur omgivningen reagerade på detta. För det här var ju, slutade ju inte bättre än att alla skrek och de sprang efter kvinnfolken och de sprang ut och gömde sig bakom buskar och träd för att komma undan.
I snön.
Ja. Men, och det här är väl bara ett exempel på hur uppskruvad stämningen kan vara. Och de här pojkarna gick ju över gränsen och de blev ju ordentligt upptuktade för detta. För så här fick det absolut inte gå till. Och det är väl det som lite grann räddar upp den här historien till att man kan skratta åt den. Annars hade det ju varit hemskt om, ja ni vet allt det där. Men en annan också lite rolig grej som jag inte vet om det hände precis vid jul, men i alla fall på vintern och i snön, och vi kan ju ta till oss den som en liten rolig jullek. Och då var det två töser, kanske också 12-13 år, som dansade nakna i snön en natt. Oklart varför. Nakna dansar de i snön runt en snögubbe. Jaha. Som de då hade pyntat på olika sätt och satt tecken till dess skam eller mandom.
Oj då, det var en hemlig ländare också.
Ja, jag tänker mig liksom en sån här, man har ju morot som näsa, annars, men den kanske satt någon annanstans.
Men nu satt den nog någon annanstans. Och det här hade ju då på något sätt, då hade de här fått med sig en liten flicka som höll upp ett ljus för dem så de kunde se vart de skulle dansa i snön, och sen hade ju någon sett dem, så det hela hade liksom hamnat då inför prästen eller vilken instans.
De hade också gått för långt.
De hade gått för långt. Men i just det här fallet så visade sig att det råkade vara befallningsmannens dotter, den ena. Alltså någon som hade lite högre social status och sådär. Så att det lite rann ut, kan man säga. Som att man då menar att ja, men det är ju så som ungdomar kan göra för som tidsfördriv, och vi vet ju att de leker, och de här flickorna har ju annars aldrig visat något tecken på att skulle vara skamliga eller göra fel eller något. Så att det hela rann lite ut i sanden i det här fallet.
Det låter som ett ståndssamhälle.
Va? Kul, Jonathan.
Ja, tack,
Du är så kvick och snabb, så jag vet inte riktigt. Jag hänger knappt med det här.
Men alltså mycket sådana fruktbarhetsinspirerade saker i alla fall.
Jag tänker mig så här rent allmänt att om det nu blir lite för mycket julmys.
Ut och dansa runt snögubben.
Så ta och gå ut och dansa nakna runt snögubben. Precis. Så kanske man
kyler av sig i alla fall.
Kyler av sig lite grann.
Jonathan, jag kallade dig för allvetare i början där. Du är ju arkeolog, men också lite grann en astronom eller låg eller någonting.
Absolut inte låg.
Nej. Du har intresserat dig för rymden och för kalender, biteri och datum. Det är så mycket vi uppmärksammar. Idag är den 21 december. Ja, det är väl midvinter?
Nej, nu sa du fel. Det blir en lite längre utskällning här. Jaha. Men då ska jag börja med att säga följande, därför att du har plockat in mig mellan Annika och Kristina, och det är väldigt förståndigt, för jag kommer nu fördjupa mig i matematik och kalenderräkning och sådana saker i några minuter. Och det här har humanister väldigt ofta svårt för, men det här är kulturhistoria, så att det måste med.
Ja.
Yes, alla.
Då ska vi lära oss. Vi tar fram papper och penna, absolut.
Jo. Och då börjar vi med ditt stora misstag här då, nämligen att den 21 december infaller vintersolståndet.
Så är det. Ja.
Medans och det handlar om en rent astronomisk sak, att solen står som lägst mitt på dagen då.
Sen vänder det.
Sen vänder det. Medans någonting helt annat är midvintern. Därför att den ligger mitt i vintern. Mm-hmm. Det vill säga när det är som kallast.
Mm, det vet man väl inte riktigt exakt.
Nej, men på ett ungefär då. Ja. Och då har kloka forntidsmänniskor troligtvis redan i början av bondestenåldern bestämt sig för att midvintern infaller nästan jämnt en månad efter vintersolståndet. Det vill säga slutet av januari. Så, det var den enkla biten.
Ja.
Och för att hålla reda på tiden.
Det är bra att du pratar långsamt. Ja. Så vi får chans att hänga med här.
Jag är lite upprörd. Det är det.
Så fort
jag så fort jag pratar om de här sakerna så blir jag lite upphetsad, ska jag inte säga. Men lite upprörd. Därför att då är det så här, alltså det enkla problemet är detta, att så snart vi fick ett hierarkiskt samhälle där folk måste träffas i större grupper i bondesamhället och så vidare, då måste man ha en kalender. Och så finns det någon lagman, eller som du nämnde Annika, en befallningsman av något slag, som håller reda på detta och talar om för folk hur när inträffar tinget eller den här högtiden och så vidare. Och just från 1600-talet, en period som du känner till väldigt bra, så börjar man med papperskalendrar. Man trycker kalendrar och almanackor framförallt och skickar ut. Så att då försvinner den här gamla, mer muntligt traderade kunskapen. Men då är det helt enkelt så här att i det gamla fornordiska året, som vi har väl belagt från järnåldern, ungefär 2000 år tillbaka, men som man kan vara helt bombis på har existerat redan under bondestenåldern för snart 6000 år sedan. Då har man delat in året i 4 kvartal, och då har man dels haft själva solåret, det som vi i princip har nu också med gregorianska kalender, det vill säga man håller sig till solens rörelser.
Och så har man haft vår, sommar, höst och vinter.
Ja, och det är väldigt bra, för det ligger i takt med klimatet, även om det kan variera lite grann. Men på det här solåret då, så har man lagt ett månår. Därför att, eftersom det var mycket hokus pokus förr i tiden, så såg man fullmånen, det är då man ska ha kalas, det är då man kommer närmast gudarna. Mm. Så då la man det vid fullmåne, de här festerna med 3 månaders mellanrum. Och sen så hade man dessutom då en massa idéer som antropologer, höll jag på att säga, antroposofer, som är lite flummiga, fortfarande håller fast vid, nämligen att man ska så vid nymånen när månen växer, och man ska skörda när månen krymper.
Och så, mjölka korna.
Och det där sågs ju som en sorts vetenskap, att så här är det. Så att det skulle man hålla reda på också. Som
men det blir krångligt för månen, och solen har ju lite olika varv. De går inte helt ihop.
Just det. Och jag ska inte gå in i detalj på alltihop, utan nu nöjer vi oss med julen.
Det blir överkurs.
Därför att det som var liksom den fasta punkten i året, det var vintersolståndet just idag, som alla kloka lagmän var skyldiga att hålla reda på. Och det gjorde de genom att titta på var solen gick ner någonstans. Och den gick ju längre och längre söderut. Mm. Så gick den ner längre söderut. Och den gick upp längre söderut också. Mm. Och sen kunde man se då när det vände. Och eftersom vi ofta har dåligt väder, så fick de titta under flera dagar innan och flera dagar efter. Och så kunde de räkna ut, aha, idag är det vintersolståndet. Och lite efterhand då kan de bestämma det. Och nu kommer regeln som alla bör känna till. Första fullmånen efter första nymånen efter vintersolståndet. Det är julen, eller själva juldagen, vinterblotet.
Och, det kan ju bli jättesent då, låter det. Det blir i januari.
Eftersom månen då skiftar i faserna ojämnt i förhållande till solen, så kan det där variera 2 veckor tidigare och 2 veckor senare. Det vill säga ett intervall på en månad i princip. Så att det blir lite, men i snitt så hamnar det runt den 20-21 januari ungefär. Och då har jag räknat ut hur det ligger till i år. Eller snarare nästa år. Fast enligt fornordiska kalender så är det i år. Eftersom nyåret var på hösten.
Okej.
Och då var det så här.
När ska vi fira?
Ja, precis. Och då var det fullmåne tyvärr redan i förrgår. Den 19 december. Och det gör att vi missade den fullmånen. Och istället så går vi fram till den 2 januari nästa år. Då är det nymåne, alltså månen syns inte alls. Och sen dröjer det till den 18 januari. Snudd på, alltså, på den tiden så tror jag att de tyckte att det var fullmåne redan den 17, men astronomiskt så är det den 18, så ni kan välja själva. Men då är det jul, signad jul.
Äntligen.
Och då skär vi halsen av får och skvätter blod på varandra och allt möjligt.
Bra.
Men, och bara för att understryka det här, vikten av att vi kommer ihåg det här med vintersolståndet, att det är den mörkaste dagen, men det man var ute efter med blotfesten då, det var den kallaste dagen. Och Kristina, känner du möjligen till, kanske för Stockholm, vad Hur kort är den här dagen?
Alltså denna dag, den kortaste dagen i år, är 6 timmar, 4 minuter och 48 sekunder lång.
Usch,
men vi ska inte vara ledsna, för att imorgon blir den faktiskt lite, några sekunder längre.
Ja, det är ju det känns som vi firar idag. Ja. Alltså det här när det vänder, det blir lite, lite ljusare dag för dag för dag fram till då midsommar
men
som man längtar efter.
Om man nu gillar det här mörka och kulna då?
Ja, men då har du bor på rätt ställe.
Ja, men det går ju så fort. Man kan rätt som det, man hinner inte blinka innan det vänder igen.
Men du kan flytta till Kiruna eller
Svalbard?
Får jag nämna då, jag har en kompis som heter Fredrik som, och det här är lite olyckligt. Å ena sidan, han har skaffat sommarställe i Niemisel som ligger väldigt långt norrut. Men grejen är att den ligger några mil söder om polcirkeln. Så att han får aldrig uppleva midnattssolen och han får aldrig uppleva det här totala mörkret på midvintern. Och det där tycker jag, alltså det är ett jättetrevligt ställe har jag hört, men det är lite grann som att åka på semester till Kanarieöarna och ha ett hotellrum utan fönster, vänt in mot gården.
Du hade valt strax norr om polcirkeln. Kristina, vad har man då gjort dessa högtider? Alltså nu pratade ju Jonathan väldigt mycket om de här kalendariska och inte så mycket om julen som jag och många med mig tror jag skulle associera som en liksom kristen grej egentligen. Men uppenbarligen är det någonting som också är förkristet. Men vad har man ägnat sig åt på jularna? Vi har lärt oss om 1600-talet, men hur var det ännu längre tillbaka?
Ja, vi börjar med vintersolståndet nu. Därför att det är ju inte bara årets kortaste dag, det är också årets längsta natt. Ja. Och nu för tiden så tänder vi ju ljus och myser och tänker att det är nog inte så tokigt med mörkret i alla fall. Vi kan ju sitta och mysa. Men om vi hade levt för bara några 100 år sedan, då hade vi suttit och darrat av skräck just denna dag. Vi var så rädda för de här onda makterna som släpptes lös under just den här mörkaste perioden.
Mm, vad då för makter?
Jo, vi skulle vara rädda för Lusse.
Oj.
Lusse kom farande på himlen med sitt följe. Och hon ska inte blanda samman med Lucia. Utan Lusse var någon som man skrämde barnen med för att hon hade för vana att mer eller mindre kidnappa vanartiga ungar.
Någon sorts häxa liksom, eller vadå?
Ja, hon var i liksom paritet med Hinåle själv. Och just den här mörka natten när liksom året skulle vända och det skulle bli ljust igen, då fick man inte hålla på med något arbete där något fördes runt. Man fick inte sitta och nysta eller mala eller spinna. För då skulle ju liksom bara det här mörkret fortsätta att rulla vidare och aldrig ta slut. Så det fick man absolut inte göra. Men just nu är det så att Lucia firas ju den 13 december. Och innan vi hade den gregorianska kalendern så hade vi den julianska fram till 1753. Och då inföll Lucia den 13 december just i samband med vintersolståndet. Så Lucia firade vi ju på årets mörkaste natt.
Ja,
så vi brukar ju lussevaka, man ska vara vaken på Lucia. Men det är ju för att man inte vågade riktigt gå och lägga sig
men det
på
är
Lusse.
Hur skulle man kunna våga det?
Nej, och Lucia var ju ingen stort helgon i Sverige under medeltiden. Det är i Västergötland som hon var stor. Hon hade inte ens en röd dag i helgonkalendern.
Nej,
så att säga.
Och då fanns det många röda dagar.
Men ja, hon var inte en av dem. Utan det är ju först när Skansen introducerar Lucia 1893, då gör hon det därför att det är en västgötsk tradition. Så det där att fira Lucia blev inte stort förrän på 1800-talet i Sverige.
Och hon var dessutom, eller ja, vi kanske inte ska dra likhetssträck då mellan Lusse och Lucia, men egentligen någonting som vi var rädda för.
Ja, och jag menar, det är namnlikheter också. Och man förknippade också Lucia och Lusse då med löss. Så på Lucia-natten så var man tvungen att barrikadera, eller se till att skydda djuren som var i laggården. Så man spärrade av det med björkvidjor för att man inte Lucia skulle kunna ta sig in hos korna med sitt lass med löss.
Såklart.
Ja. Men det var inte bara Lucia som man var rädd för den här mörkaste natten, utan det var också Oden, krigarguden Oden, för han var också ute och for i natten. Och han hade ett vidrigt följe med sig av döda själar, men också missbrukare, alkoholister och kriminella.
Okej.
Usch.
Ja, alltså det var liksom...
det är ingen bra julmys på det.
Nej. Men det är ju så att den här Odensjakten kan ha en verklighetsbakgrund. Och det vet alla vi som har läst höstens stora arkeologiska bok. Det är Anders Kalifs och Terje Östergårds bok som heter Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices. Mm. Och de menar att den här Odensjakten, det är en gammal indoeuropeisk kvarleva från den tid då vi hade krigarföljen. Alltså det var unga tonårskillar som skulle träna sig att bli morgondagens ledare. Mm. Och det blev de genom att de levde periodvis utanför samhället, levde i skogen, de skulle stjäla boskap, kidnappa kvinnor och bete sig illa och klara av att överleva helt enkelt.
Mm. Värstingliv.
Det är sånt, ja. Man behöver kunna.
Ja, och det där levde kvar också som en lek ända in på 1800-talet på vissa ställen. Att vid vintersolståndet så kom det unga killar som var fulla och red in på gårdarna, tog sig in oinbjudna och tog flickan, unga tjejen i huset som gisslan liksom och red iväg henne som en lek. Sån
Staffans ritter.
Ja, men precis.
Ja, de har hört talas om
det. Ja, ja. Annandag jul var ju också en sån här
ja, precis.
Killar redan kring och
stökade.
Ja.
Och det här är då ett, ägnar man sig åt redan under din favoritperiod, stridsyxekultur.
Ja, de hade ju en ganska patriarkal och lite lätt obehaglig inställning till tillvaron.
Ja.
Vadå, våldsamt och alltså grabbigt. Så här liksom. Alltså grabbigt,
det är så man kan jag känner en professor på indoeuropeiska språk och hon sammanfattar dem som detta, att man hade nog inte trivts i deras sällskap kanske.
Men det låter ju generellt som att julen var allt annat än mysigt på den tiden då. Så nu verkligen kastar vi oss igenom århundrade, årtusendena kanske, men det är mycket man skulle vara rädd för.
Ja, och men nu flyttar oss tillbaka ända till forntiden, så under vintersolståndet då, det var då som den här krigargängen av killar invigdes och då skulle de ta sig an en identitet av vargar, alltså varulvar och ge sig iväg. Men nu förflyttar vi oss till midvintern och nu har vi lärt oss av Jonathan att det är då mot slutet av januari.
Mm. Ungefär.
Ungefär, nu för tiden då. Mm. Men en månad efter vintersolståndet, ungefär. Mm. Och det var då som julen firades. Och hur firar man midvintern då? Ja, ni har ju kanske Carl Larssons tavla Midvinterblot framför ögonen.
Ja, då ska man offra någon kung va? Ja. Domalde. Ja.
Domalde hade ju riktigt ställt till det för att det var ju missväxt och svält. Och då hade svearna, de var tvungna att offra oxar och sen hade de offrat människor. Och till slut så var de tvungna att offra kungen själv, Domalde. Men det var just under midvintern som de här stora människooffren ägde rum, eller stora och stora. Det är omdebatterat huruvida människooffer har ägt rum överhuvudtaget. Men det kom en avhandling av Claes Edholm av Wikström där han menar att det är sannolikt att de faktiskt har ägt rum. Och då kan vi ta ett exempel på ett sånt här människooffer som ägde rum vid jultid. Och det var i Lejre på Själland som är danskarnas kungasäte, i alla fall under en tid. Och då är det en biskop som heter Titmar av Merseburg. Och han menar att han har hört talas om för länge sedan på 900-talet så offrade man 99 av varje sort till gudarna vid det här midvinterblotet. 99 hästar, eller är det hundar och tuppar han nämner, och 99 människor?
Mm. Ja, lite mer begränsat än Adam av Bremen.
Jag tror att det är det. Som man bara nämner då. Så att om man nu vill återuppta den här gamla seden med julblot så ska man då fira det år 2022 den 18 januari, om jag har räknat.
Ja. Det gör vi inte, rätt. Tycker jag. Nej. Alltså det här med dansa naken runt en snögubbe, det är väl helt okej. Men att offra 99 människor, eller hundar för den delen, eller tuppar stackars också, det, nej, det hoppar vi över, tror jag. Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi håller på julmyser med forntiden som hjälp, men jag har också bett er att ta med er en julklapp och rimma. Ni är ju historie. Nördar får man väl nästan säga, precis som jag själv. Vilken person i historien ska få din julklapp, Annika?
Ja, jag har nog egentligen inte tänkt på en person, utan tänkt på många. Och då har jag tänkt på adelskvinnor eller aristokratins kvinnor som nog jag skulle vilja ge en sak. Och vad ger man en historisk person?
Mm, och de som också redan har allt,
ja,
tänker man.
Men de har inte föräldraförsäkring, vaccin, antibiotika. Vad vill man ge en historisk person om inte någonting sånt?
Jaha.
Men det måste vara något som man kan slå in ju.
Ja.
I ett paket. Så då har jag tänkt så här att de ska få det här. Och då har jag ju rimmat.
Mm.
Då ska jag läsa upp mitt lilla rim här. Här kommer ett stort paket som inte innehåller någon raket. utan istället saker som bra passar när man i köket och hemmet runt svassar. Det kan jag aldrig gissa.
Nej, det var svårt. Det var jättesvårt.
Något som behöver verkligen.
En mysdress.
Ja!
De vill ju såklart självklart få släppa ut de här, det här förskräckliga järnet som min farmor sa. Den, de här gördlarna med järnskenor. Så kan de få släppa ut det och få liksom slappna av, slängas i soffan. Käka nötter, äta choklad.
Ja.
Det var min alldeles spontana och inte alls särskilt egentligen politiskt korrekta idé om julklapp, utan något jag bara tänkte.
Får man göra en liten litterär jag tycker också att det här kanske möjligen från början ett nödrim med raket.
Nej, tror du det?
Men jag tycker att det blir en väldigt fin kontrast som bild betraktas, så att det är en poetisk vinst.
Mm. Jag känner också att det är ett poetiskt rim.
Ja.
En mysdress till societetsdamerna. Jonathan, vad vill du ge bort och till vem?
Ja, då får ni gissa. Jag tar dikten, det är lite ambitiös, versen först. Mm. Vill ni med?
Ja.
Hej lilla härtig med tre flätor på din flint. Var snäll mot krigsfångar om du vill bli poppis på tronen. Gör inte som i Linköping, för där slog det slint. Här får du ett exemplar av Genèvekonventionen.
Ja, det är hertig Karl i alla fall.
Ja, det är hertig Karl. Ja.
Men vad? Han har fått en liten...
Han fick Genèvekonventionen.
Ja, det var ju
Jo, men det kan man göra, tycker jag.
Ja, men oj, men det var riktigt bra.
Nu blir han ledsen. Han vill ju öppna paketet och bli överraskad.
Jo, men han vet ju inte om vad Genèvekonventionen
är. Det blir ändå
ledsen.
Och han var inte bra på följaren heller.
Nej, men jag tänker att om man läser den så kanske han i nästa liv blir lite behållig.
Riktigt bra rim.
Ja, tack. Och där fick jag med lite flärd också. Jag är lite förtjust. Man ser ju på porträtten på honom, Annika.
Han har riktigt fina flätor.
Han har just de här tre, det är någon sorts comb over heter det, va? Ja. Fast med flätor, det har jag aldrig sett sen slutet av 1500-talet.
Det, det är bara vi väntar nu på att det ska slå igen.
Ja.
Man vet
för det
inte.
Tycker jag är acceptabelt, trots allt. Alltså, kamma över och försöka, det funkar liksom aldrig.
Utan, men flätorna?
Ja. Flätor.
Kristina, du får avsluta julklappsutdelningen då. Vem ska du ge din julklapp till?
Ja, jag har något helt rätt till Marie Antoinette.
Redan där ett rim.
Ja. Hade jag tiden kunnat backa skulle ingen dig ha nackat. Böden inte lyckats alls om du burit denna kring din hals. Vad har jag då lagt i paketet?
Det är någon riktigt tung guldkedja.
Jajamän.
En guldhalskrage.
Det är en bra Jonathan. Det är guldhalskragen från Möne i Västergötland. Den är säkert en decimeter tjock. Och hade hon burit den om halsen så hade ju giljotinen inte lyckats kapa.
Årets julklapp för 3000 år sedan.
Ja. Men jag har en liten fortsättning.
Ja.
Hoppas du gillade versen, även om den inte handlade om von Fersen.
Fantastiskt. Då återstår bara för mig att säga och önskar er alla en riktigt god jul.
God jul.
God jul.
Vad ska du säga om att flytta? Amerika.
Petrus, kom.
En präst som ska till Amerika.
Vi ska till Minnesota.
Alva till Kristina från Duvemåla.
Kan du inte bara säga att det kommer att gå bra?
Nu är den äntligen här och på juldagen får Utvandrarna premiär. Återigen får Vilhelm Mobergs romaner om Karl Oskar och Kristina en ny tolkning. Denna gång av regissören Erik Poppe och med Lisa Karlehed och Gustav Skarsgård i huvudrollerna. Vetenskapsradion Historia tog med sig Moberg-kännaren, författaren och journalisten Jens Liljestrand för att svepas med i den bitterljuva berättelsen om längtan, nostalgi, framåtanda och svensk nationalepisk historia.
Jag mår jättebra. Jag tyckte att det var en härlig filmupplevelse.
Jag grät, ska jag säga. Det ska man inte göra på pressvisning egentligen. Hur är det? Du är stenhård.
Jag har ju levt med den här tematiken och de här romanfigurerna så pass länge. Men det är klart att jag kan tycka att Erik Poppe arbetar väldigt starkt, inte minst med musik tycker jag liksom, i den här filmen. Så att det blir... det blev sentimentalt för mig också, det ska jag känna.
Kan du ändå förklara, nu ska inte du göra en psykologisk analys av mig, men alltså, hur kommer det sig att jag och säkert många andra blir så starkt berörda av den här historien som ju är så välkänd för så många av oss egentligen?
Det som finns i Vilhelm Mobergs berättelse är väldigt stark nostalgi över det förlorade. Och det är ju det som är kärnan i Kristinas berättelse i utlandsserien, som också den här filmen fokuserar ju på Kristinas berättelse. Och Kristina handlar om vemod, melankoli och nostalgi över det jag har förlorat, över det här landet som jag aldrig kan återvända till. Det blir också, alla människor lever ju med nostalgi efter någonting, efter, eller hur? Du har en nostalgi efter din barndom som du aldrig får uppleva igen, eller dina platser där du lekte och befann dig och växte upp som barn. Så alla människor har ju en nostalgi, och det är det som den här berättelsen tar tag i, är den här urkänslan som finns hos oss alla över en längtan tillbaka till ett förlorat förflutet.
Du har ju skrivit en avhandling om bland annat då den här romansviten, och det verkar som att du argumenterar just för det som kan förklara att vi, jag menar, redan från början älskade de här böckerna när de kom ut, och alla dessa filmatiseringar, för nu är det ju flera stycken, musikaler och så vidare och så vidare. Alltså det är den här, vad vet jag, känslan av igenkänning, nostalgi, eller?
Det är också en slags svensk, alltså grunden i den svenska identiteten, brukar jag säga. Det är två saker. Det är dels framåtgåendet. Ända sedan efter andra världskriget så har Sverige varit ett land där vi siktat blicken framåt. Vi har sett oss själva som progressiva, fokuserat på värden som demokrati, solidaritet, internationalism är ett väldigt starkt begrepp i Sverige. Alltså blicken framåt. Samtidigt så finns det i Sverige väldigt stark nostalgi över det förlorade. Alltså hela den svenska identiteten kring den röda stugan i skogen med så här bonden som central gestalt i Sveriges berättelse om sig självt. När Sverige skulle gå med i EU så var det två saker vi kämpade för att behålla. Det var allemansrätten och det var snuset. Vilket båda på något sätt är kopplat tillbaka till en slags föreställt svenskt ursprungstillstånd. Så det här, det finns en väldigt intressant dubbelhet i den svenska identiteten som är rörelsen framåt men samtidigt blicken bakåt. Och det är det som finns i utfallande serien också väldigt starkt. Alltså Karl Oskars framåtstigande som på något sätt hänger samman och går parallellt med Kristinas bakåtblickande. Optimismen, framåtstigande, men också vemodet och nostalgin. Och det är det som finns i den här berättelsen och också finns väldigt mycket starkt i den här filmen.
Och det var ju en omedelbar hit redan böckerna då. Alltså, är det det som kan förklara den här hitten då redan från början, att vi alla kan hitta någonting där som vi så mycket uppskattar och behöver kanske?
Ja, jag tror att den svenska identiteten, alltså Vilhelm Moberg lyckas i sitt verk sätta fingret på den svenska efterkrigsmentaliteten, som är just den här kombinationen av framåtsidande och bakåtblickande. Nu lyckas han fånga i den här berättelsen. Det är därför som utvandrarserien blir det här svenska nationaleposet. Vilket är väldigt intressant. Alltså Sverige har alltså ett nationalepos om människor som lämnar Sverige. Och människor som utvandrar. Ett nationalepos som i huvudsakligen utspelar sig utanför Sverige. Och det säger väldigt mycket om den svenska självbilden och om hur svenskar brottas med både längtan hem men samtidigt viljan att bryta med traditionerna, bryta med hemlandet, säga att jag behöver ingenting mer än min framtid.
Vad tycker du att den här filmen gör med den här berättelsen som ligger oss så många av oss varmt om hjärtat då, alltså böckerna och sen den tidigare filmatiseringen som jag har många år på nacken nu? Vad är det som har hänt med det här materialet?
Två saker är väldigt tydliga för mig. Dels är den ju mörk. Det här är en väldigt mörk film. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att det är en grym film. Den är oerhört dyster. Det som jag saknar faktiskt helt i Erik Poppes film, det är humor. Alltså glädje, skratt. Alltså, vi ska komma ihåg att Vilhelm Moberg är ju också en rolig författare. Han är en mustig, berättarglad författare. Det är helt bort den här filmen. Den är väldigt mörk och dyster. Det andra är ju, som jag tycker är, alltså det här första är ju ett val som du förstås ska kunna göra som regissör. Det här andra som är mer frågan till, det är att han har gjort om berättelsen väldigt mycket i andra halvan. Så ändrar Erik Poppe hela berättelsen om religion. I Utvandrarserien och i verkligheten, här sammanfaller verklighet och roman, är ju så befolkas ju Kitchisaga-området väldigt snabbt av svenska frikyrkliga, alltså svenska sekterister. De kommer migrerande från svenska kolonier som har bildats i Illinois, och så kommer de vandrande upp. Och de är alltså fientliga till den svenska statskyrkan. De har ju utvandrat, de är ju på flykt undan konventikelplakatet.
Mm. Och det är mormor Daniels där som vi överhuvudtaget inte får träffa här.
Daniel är borta, men även de andra migranter som Karl-Oskar och Kristina träffar är ju på flykt undan den svenska statskyrkans och förtryck, och på flykt undan konventikelplakatet. Här så möter ju Karl-Oskar och Kristina representanter för den svenska lutheranska statskyrkan, alltså en präst och hans fru, som börjar förtrycka dem och börjar mobba och använda repressiva metoder, konservativa metoder, vill hindra deras döttrar från att lära sig skriva, vill mer eller mindre tvinga Karl-Oskar att bygga en kyrka. Och allt det här ser jag som ett sätt att föra in dagens aktuella flyktingproblematik, inte minst med till exempel muslimer i Sverige som gärna skildras som konservativa och isolerade på vissa platser, att överföra den problematiken, det vill säga flickor som hederskultur, flickor som tvingas vara hemma, kvinnor som inte lär sig skriva och så vidare, som är intressant att berätta om, men som Mobergs roman inte handlar om. Och det gör mig väldigt fundersam att använda sig av det greppet, och också till exempel hur Ulrika från Västergöl, som spelas av Tove Lo här, att Ulrika från Västergöl fortsätter ju i den här filmen att kallas för horan och gladan, medan det som är faktum i romansviten, det är ju att hennes förflutna har ju glömts bort. Det är det som är poängen med den karaktären, att hennes förflutna raderas och hon börjar om på en helt ny kula. Men här i den här versionen så fortsätter hon i USA att förföljas av det här horstämpel och hederskultur och så vidare, som återigen jag ser som regissörens sätt att flytta över en aktuell problematik kring skamkultur och hederskultur i det här materialet.
Om vi ska prata lite kort om historien då, varken du eller jag är historiker, men du har ju mer än många, många andra gått ner i den här berättelsen förstås, och Mobergs research som ligger bakom den och så vidare. Och det har ju länge riktats kritik om att den här utvandrarserien är ju kanske inte den mest sanningsenliga skildringen av hur den svenska utvandringen till Amerika gick till. Det är en berättelse om landsbygdsbefolkning och så vidare, medan de flesta svenskarna kanske kom till storstäder som Chicago. Den här svenska slummen som till exempel Ola Larsmo skriver om i Sweet Hollow. Alltså, vad tycker du ändå, ska man se den här filmen även som historieintresserad för att liksom få sig en sån här nostalgisk bild av utvandrarhistorien?
Jag tycker väl att alla människor som älskar härliga filmer ska se den här filmen. Men jag, det jag alltid har värjt mig mot är hur Vilhelm Mobergs berättelse har kommit att substituera en historieskrivning. Och hur karaktärerna Karl-Oskar och Kristin har kommit att för oss representera den faktiska historien, när den faktiska historien kring emigrationen ser helt annorlunda ut. Och det brukar jag alltid tjata om. Men det är, för det första så det religiösa perspektivet. De första utvandrarna är alltså är i stor mängd frikyrkomänniskor. Kärnfamiljer som utvandrar på det här sättet ser vi inte. Smålänningar utvandrar först långt, långt senare än 1849. Men också, som du säger, det urbana perspektivet. Att det finns alltså inte belagt någonstans i historien att någon svensk familj ska ha levt vid odlingsgränsen, alltså längst ut i vildmarken. Utan de flesta svenskar hamnade i olika typer av svenska getton, kan man väl säga då, i till exempel St. Paul, Minneapolis, Chicago. Så dels det här jordbrukarperspektivet som alltid tjatas om och om igen, de här Karl-Oskar-figurerna som går runt och hackar på en åker, är väldigt missvisande. Och också det här väldigt starka kärnfamiljsperspektivet, att det är mamma, pappa, barn som utvandrar och bor ensam i en stockstuga, när de första utvandrarna levde tillsammans, levde alltså som återigen i ett slags svensk getton eller i storfamiljer.
Det verkar ju ändå som att, som vi har varit inne på, det här är en ständigt populär, en ständig stor favorit för oss svenskar. Och nu för tiden så finns det ju, jag menar, tv-serien Allt för Sverige till exempel, där man tävlar om att bli så svensk eller svensk-amerikansk som möjligt och så vidare. Alltså, vad beror det här på, tror du, att den här historien aldrig dör ut för oss?
Ja, det är det roliga, att man säger ibland att vi svenskar, vi är så osvenska, och vi svenskar, vi bryr oss inte om vår egen kultur, och vi vänder ryggen till för en svenska, och i Sverige får man inte hissa flaggan, i Sverige får man inte fira jul och så vidare. Men faktum är att det är precis tvärtom, att i Sverige har vi en besatthet vid det svenska, en besatthet av ursprung, av nostalgi, av den röda stugan i skogen, av det här förlorade bondesverige, allmogesverige. Estetiken, kläderna, möblerna, språket, traditionerna, allt det här är oerhört levande för oss, samtidigt som vi också hela tiden måste hantera och acceptera förlusten av det. Och det är också det som utvandrarserien handlar om, liken tillbaka på det gamla som vi hela tiden förlorar.
Jens Liljestrand, författare bland annat till Moberg-biografin Mannen i skogen, och som nu alltså har sett bioaktuella Utvandrarna. Och innan vi önskar god jul igen här i Vetenskapsradion Historia ska vi uppmärksamma en annan kulturgigant. 50 år sedan var det ju vi såg den första filmatiseringen av Utvandrarna, Jan Troells version. Men 150 år sedan var det den här hade premiär. Giuseppe Verdis opera Aida med sina karakteristiska Aida-trumpeter som ju specialtillverkades i Milano till uruppförandet i Kairo på julafton 1871, för alltså exakt 150 år sedan. En opera som man kanske kan säga både handlar om och har skrivit historia. Det handlar ju om det tragiska triangeldramat mellan den egyptiska prinsessan Amneris, den etiopiska prinsessan och slavinnan Aida och fältherren Radames under egyptisk faraonisk tid. Men Aida har också kommit att influera historien i sin alldeles egna rätt. Redan från början blev operan, precis som Vilhelm Mobergs utvandrarserie, en stor succé. Och var till exempel den mest spelade vid Metropolitan Opera i New York. Och den kom att få stor betydelse för italienarna som symbol för motståndet mot fascistdiktaturen där. Och i Egypten, platsen där operan utspelar sig, kom Aida att bli en symbol för landets oberoende. Men mest av allt är det ju en musikfest och med ett klassiskt opera-libretto där det älskande paret förstås muras in levande i väntan på döden. Kanske inte så julaktigt, men ack så romantiskt. Och om du inte gjort det redan, se den när du får chansen. Och tills dess, god jul!
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1. Un trono vicino.